Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Siffran 332, den anknyter faktiskt till våra senaste olycksdokument här i sporthuset. Olympiska bojkotter och matchfixning, det är nämligen inget nytt. Precis före de antika olympiska spelen, 332 före Kristus, så försökte Kallipus muta sina motståndare att lägga sig i femkampen. Men han åkte fast och såväl han själv som andra atenare dömdes till böter, men de vägrade att betala dessa och valde istället att bojkotta spelen under en tidsperiod.
Ja, även om det inte hette just bojkott på den tiden. Och anledningen till det fick vi reda på i det förra avsnittet, ursprunget till det uttrycket. Har du något möjligen, Lasse, lite färskare än 332 före Kristus?
Jag håller mig gärna i gamla grejer. Men jag tar en som är gammal men inte så föråldrad, om jag säger så. 332 allsvenska matcher i följd spelade Elfsborgs-legendaren Sven Jonasson. Men sen, mitt under brinnande andra världskrig, så kallades Jonasson in till sin militärtjänst. Ingen permission gavs för den allsvenska matchen borta mot Sandviken, och där bröt sviten som fortfarande idag är allsvenskt rekord.
Mm, och det här är lite kul, för samma antal, 332 matcher i följd, är också rekordet i högsta ligan i italienska Serie A och innehas av världsmästarmålvakten Dino Sof under hans tid i Napoli och Juventus.
332 NHL-poäng svarade Fagerstas hockeystolthet Ulf Robocop Samuelsson för. Inte alltid så populär i och för sig bland motståndarna för sitt fysiska och ibland till och med, får vi säga, fula spel.
Stor grabb nummer 332 inom svensk friidrott är Miro Salar.
Bravo!
Hederstecknet som sedan snart 100 år tillbaka delas ut till framgångsrika utövare i olika sporter. Miro, radiosportens friidrottsexpert som ju återkommande dyker upp här i sporthuset också. OS, VM, EM-finalist i stavhopp och flera svenska rekord på 80-talet.
En annan svensk segrare var stavhopparen Miro Salar. Han har nyligen satt svenskt rekord med 5,61. Här ligger ribban på 5,50. Miro, som är 25 år idag, är en av världens 10 bästa stavhoppare.
När kan vi vänta oss nästa svenska rekordhöjning?
Jag ska tävla nu på söndag i Helsingfors. Men Helsingfors är en svår stadion, men Boka hoppar ju 5,70. I VM, så att det går ju att hoppa så högt, men jag tror att det är betydligt svårare än att göra det i Nyköping.
Så där lät han, Miro Salar, i Sportspegeln för 35 år sedan. Hörde ni vem det var som intervjuade? Det kan den skicklige sporthuset-lyssnaren säkert peka ut till Agne Jellevik.
332 veckor, så länge var Martina Navratilova världsetta i tennis. Bara tyskan Steffi Graf är före i den kvinnliga tennishistorien i det avseendet. Navratilova, född och uppvuxen i Tjeckoslovakien, men hoppade av till väst och blev amerikansk medborgare.
Mm, 332 tekniska fouls är, får vi säga, negativa rekorder för en NBA-spelare. Rekordinnehavare Dream Team-basketstjärnan Carl The Mailman Malone, som förutom briljans alltså kunde leverera såväl vassa armbågar som verbalitet värda att bestraffa.
332 meter är djuprekordet för sportdykare. Ahmed Gabr gjorde dyket på hemmaplan i Egypten i Röda havet. Det tog 14 timmar att utföra det hela och förbrukades en hel drös med tuber.
332 yards. Så långt är det längsta slaget som blivit hole in one på PGA-touren i golf. Det var Andrew McGee som lyckades med detta i Scottsdale, Arizona i början av 2000-talet.
332 matcher för IFK Göteborg gjorde, ja, ska vi kalla honom Glennarnas Glenn.
Alla heter Glenn i Göteborg.
Det vill säga Glenn Hussein, dubbel UEFA-cupmästare och trippel svensk mästare med klubben.
Jag tycker jag hade så här, ha det gott, Glenn! Så avslutar han alltid på
alltid.
Twitter.
Alltid, ja. Ha det gott, Glenn och alla andra, tillsammans med oss i Sporthuset, avsnitt 332.
Mm, här med Lasse Granqvist
och Tommy Åström.
vinnaren av Radiosportens Jerringpris 2021 är hopplandslaget.
Under OS i Tokyo visade det svenska hopplandslaget en form vi sällan skådat. Totalt föll 2 bommar under hela mästerskapet. Malin Bajard, Peder Fredriksson och Henrik von Eckermann skrev ridsportshistoria med sitt guld.
Prins Carl Philip, när Jerringpriset 2021 delades ut på Idrottsgalan den här veckan till den eller de som gjort årets främsta svenska idrottsprestation i det här fallet, och ridsporten och hopplandslaget med Malin Bajard Jonsson, Henrik von Eckermann och Peder Fredriksson efter det dramatiska OS-guldet i Tokyo. En stor rubrik den här veckan. Tredje gången för övrigt för Peder Fredriksson. Jag tyckte hon var skön, Malin Bajard, i sitt tacktal när hon sa, Peder sa det, att det här är man inte med om så många gånger i livet, bara så där en 2-3 gånger.
Vilka stilfulla representanter för ridsporten i det här fallet då, alltså Malin Bajard Jonsson och de två herrarna på scenen där. Och jag blev så förtjust när Malin Bajard Jonsson tackade hästen, tackade sina hästar för prestationen. Det tycker jag var förtjusande.
Peder Fredriksson är ju faktiskt tredje gången då som han får Jerringpriset. 2 gånger individuellt och sen tredje gången då i lag. Och det är ju faktiskt bara Magdalena Forsberg som slår det i Jerringprisets historia sedan 1979. Så Peder Fredriksson har verkligen, verkligen, verkligen skrivit in sig i historieböckerna.
Det var en suverän utdelning tycker jag när Anders Lindblad, alltså Anders Lindblads sätt att presentera Svenska Dagbladets bragdmedalj, alltså guldmedaljen, strålande bra. Bengt Skötts sätt att företräda Sveriges Radio Sportredaktion, också retorisk mästare. Betoningarna, Bengt, du är så bra! Men båda två.
Jag stack ju fram såklart i sporthusets anda, så stack jag ju fram min telefon här till Bengt Skött. Så fick han göra sin analys av varför det gick som det gick.
Jag kände väl att nyhetens behag är extremt kraftfull. Och då får man nog jämföra med Duplantis och Stål, där just den här nyhetens behag-känslan inte existerar riktigt, när de inte, folket kräver nästan världsrekord från dem, eller hur? Men Nils van der Poel, vilken tornado, rakt in i svenska folkets hjärtan. Det är ju en effekt som vi ser här, att komma tvåa och kubbas med ridsporten. Så att, vad har vi varit med om tidigare? Det är en stark fråga, tror jag.
Och att friidrottarna då, som var ganska förväntade, för det är noterbart ändå får man säga, att 2 olympiska mästare i friidrott, det sker ju väldigt sällan att Sverige vinner OS-guld i friidrott, bara blir 4 och 5 i den här omröstningen.
Här handlar det om känslor, här handlar det om det här nya som man törstar efter i högsta grad, alltså folkets pris, Jerringpriset. Så jag tycker det är ganska väntat med den psykologiska effekten på sätt och vis.
Jag testar en profetia på dig. När vi står här om ett år, Bengt, då är den stora chefen, han som har tagit hem det mesta, Nils van der Poel.
Jag håller med dig, Tommy. Jag gör det. Det är klart, nu ska han först leva upp till de här förväntningarna. Och världsrekord eller inte. Men jag tror ändå 2 guld. Det behöver inte bli världsrekord. 2 guld i OS, det kommer nog att räcka otroligt långt när vi står på en idrottsgala igen om ett år. Jag håller med dig. Sen klart, vad händer i övrigt i idrotten? Vi vet inte riktigt. Kan det bli en superskräll av någon jättetalang som är i ung ålder? Någonstans. Det är det som är så charmigt. Vi får se.
Bengt Skött, som ju är väl värd att lyssna till. Man skulle ju säga, jag vill nästan säga Jerringpriset nästa år. Han har ju också koll på röstsiffrorna, hur det varierar, hur det fungerar, hur det är.
När det gäller procentsatserna då som jag fick av Bengt här, så var det då 33% av rösterna till hopplandslaget som ryckte ifrån Nils van der Poel, alltså under galan. Det var jämnt i början, men så ryckte de ifrån allt mer. Och sen Nils van der Poel 25%. Så det var ändå...
Och vad hade de...
Jag tror Tove Alexandersson hade 16% eller något sånt där. Ja. Och Stål och Duplantis kanske ner mot 8-10% någonting.
Ja.
Och, men annars var det faktiskt lite av storslam för friidrotten eller akademins priser. Alltså där du och jag är med, där du är med i nomineringsjuryn och där jag är med och bland de som röstar. Årets nykomling, Maja Åskag, nyligen fyllda 19 år, dubbla junior-VM-guld i ett och samma mästerskap. Och det som är spännande med henne, jag tror jag varit inne på det tidigare här i sporthuset, det är att hon har ju precis det som Jens Fjällström har pratat om. Hon baserar sitt idrottande helt och hållet på glädje. Alltså Carolina Klüft-modellen. Och hon är ett enda stort leende hela tiden i alla sammanhang. Hon älskar det hon håller på med och hela uppbyggnaden av hennes idrott. Så därför tror jag hon kan bli hur, om hon lyckas, så kan hon bli hur stor som helst i de svenska hemmen. Men som jag också sa där i något inslag, allt handlar ju såklart om att hålla ihop skador och skavanker och så vidare. Sen årets ledare, Vestein Hafsteinsson, som ju det är ett för mig helt givet val. Guld, stål, silver, Pettersson och final Fanny Ros också. Så Hafsteinssons prestation är faktiskt ett trolleri.
Jag tror verkligen att där har dubbelmedaljutdelningen guld och silver en stark effekt när akademin röstar.
Ja, men sen, jag tycker Idrottsakademin gjorde sitt jobb 100% samma som jag röstade. Du säger ju inte jag röstar, men jag kan säga att jag röstar likadant på alla punkter utom en. Du ska få gissa vilken.
Jag tror Alexandersson, hade du... Väl?
Nej, såklart inte.
Nej.
Hak.
Ja, just Isabel Hak hade ju varit. Ja, det är ju också... men det är klart hon... Vilken medalj?
Det är ju det.
Av Tove Alexandersson menar du det är inte det som har ett värde?
Men det är ju det. Alexandersson har ju nu 15 guld i orientering och de kommer ju fortsätta peppra in de här gulden. Så man kan ju ge henne årets kvinnliga då varje år. Men det blir ju och det är ju en enorm prestation att göra. Men problemet är att Isabel Haak kommer inte kunna ta några medaljer med Sverige. Men hon är en av världens främsta volleybollspelare. En av världens främsta volleybollspelare är en av världens största sporter. Mm. Och svenska folket säger ingenting om att Tove Alexandersson är mil före Haak där. Det köper jag alla dagar i veckan, att medaljer glimrar och så vidare. Men en jury, en kompetent jury, ska kunna se att vi pratar om världsidrott kontra en betydligt lägre
nivå. Men det är inte bara en jury, det är en akademi. Det är faktiskt en skillnad. För det är ju inte så att det är en jury som sitter och sammanträder. Nej, men det är en... och diskuterar och väger. Det här är ett starkt argument du har. Jag känner ju igen det här från nomineringsmötena som Idrottsakademins nomineringsjury har. Man ska mäta ett guld i en mindre idrott med en utebliven guldmedalj i en större idrott. Men alltså, du ska ju mäta det här och det är ju ständiga diskussioner och pågående, men det är ju inte så det går till när röstningen sker. För det är ju en akademi, det vill säga det kommer ju hem en röstsedel till över 300 personer och så kryssar man i.
Jo, men det är ju ändå en slags jury.
Jo, men du har inte möjligheten att få argument och möta och blöja. Du kan ju ringa någon i och för sig och snacka, men du har liksom inte så att det blir liksom, du sitter på din kammare och så går du in och så röstar du ofta, du röstar på nätet då såklart, med det lösenordet.
Nästa gång ska jag ringa till samtal.
Nej, men jag säger så att det är en viss skillnad, för det låter nästan när man säger jurymötet har inte, alltså, eller juryn har inte, men det är inte så riktigt. Det är ju en jury, men det är en var och en sitter hemma i sitt respektive skrymsle och gör sin röst så att säga.
Men annars skulle jag väl lyfta fram, och jag tror att det här passar dig bra, det som du har haft som brandfackla vecka efter vecka efter vecka under pandemin, och det är ju då Carolina Klüft som ju är den stora ambassadören för det som heter Generation Pepp och delar ut årets peppare, alltså en aktör för sitt aktiva ställningstagande för barns hälsa. Det här skulle kunna vara du som har skrivit manuset, Lasse.
Jag har haft äran att få stå på den här scenen och ta emot fina priser. Och min resa började i föreningslivet som 7-åring och den la grunden för mina framgångar såklart, men framförallt för min fysiska och psykiska hälsa. Jag fick chansen att möta gemenskap, rörelseglädje och personliga utmaningar. Och den möjligheten delar jag förmodligen med många av våra pristagare här idag. Men den chansen får inte alla barn och unga i Sverige idag. Och nu i spåren av pandemin så ser vi tyvärr att allt fler barn och unga lämnar föreningslivet. Och det är ju såklart en stor förlust på flera sätt. För Sveriges idrottsföreningar som är beroende av sina medlemmar, för folkhälsan, den fysiska och psykiska, och framförallt för alla de barn och unga som riskerar att tappa den gemenskap som de tidigare varit en självklar del av. Den här gången står jag här på scenen med inte bara glädje inombords, för jag känner faktiskt också frustration. Jag känner frustration över att den här möjligheten inte ges till alla barn och unga. Då pratar inte jag om att stå på den här scenen, utan jag pratar om chansen till att få, oavsett bakgrund, uppväxtmiljö, eller ens föräldrars ekonomi, så ska man få chansen att möta den här gemenskapen och få rörelseglädje. Alltså kom igen nu Sverige, vi kan faktiskt bättre.
Carina Klyft som delar ut det här priset till Ängelholms kommun. Politikerna har gått samman. Mm. Aktivitet förebygger. Det är så otroligt viktigt ämne som hon tar upp. Så otroligt viktigt ämne som stryks under här. Men symptomfria barn som inte medges aktivitet i grupp, det kan inte vara förenligt med folkhälsa. Det är för mig fullständigt omöjligt att få ihop. Bra Carolina! Dags för den. Det så var det. Nu går vi tillbaka till poddens början. Med Björn Alvefelt och Lovisa Hjärta med också i panelen. När vi satt med varsitt ämne. Vi fick 60 sekunder på oss, du och jag och Jens var det vanligen, va?
Ja.
Och presentera ett ämne. Och sen så valde...
Och just rubriken bara originella.
Ja, det skulle vara originellt. Det var himla jobbigt. Mm. Och sen så valde... Ja, visst.
Har du någon originell infallsvinkel?
Nej, det tror jag inte.
Jag kan ha en.
Jaha, ja. Oavsett om jag är originell eller inte, Tommy, jag är mycket nyfiken på vad du har att berätta. Berätta.
Nej, men hur var det vi alltid sa?
Jag vet inte.
Brukade vi fråga, vad är rubriken?
Vad är rubriken? Jag tror du skulle ta fram klockan här.
Nej, den har jag inte. Men...
Jaha, vad har du för rubrik?
Skjut upp alla internationella mästerskap nu.
Ja, Tommy Åström, 60 sekunder under rubriken skjut upp alla internationella mästerskap nu.
Jo, men med tanke på den nuvarande smittspridningen så går det inte att få sportslig rättvisa i internationella stora mästerskap just nu. Testningen och karantänsbestämmelserna är så hårda överallt i världen, oavsett vad man tycker och tänker om den här mildare omikronvarianten av coronaviruset, så är det så att många idrottare kommer plockas bort från mästerskapen, och mästerskapen blir till slut mer ett VM, EM eller OS i att undvika smitta än att vara bäst på idrotten. Kommande OS i Peking, såklart ett exempel, vi kan återkomma till det om en stund, men som smittspridningen ser ut nu så kommer mängd av medaljkandidater att riskera att missa OS på grund av smitta. Och handbolls-EM i Ungern och Slovakien pågår just nu på ett närmast parodiskt sätt. Ett corona-EM helt enkelt. Inte minst för svenska laget, efter att försvarsgeneralen Max Darge testades positivt inför förlustmatchen mot Spanien, så meddelar man direkt då att högersexan Daniel Pettersson också tas ur spel. Och likadant är det andra nationer, och likadant var det JVM-hockeyn som tvingades ner istället. Börja inte spela några internationella mästerskap just nu. Skjut dem på framtiden.
Mm. Nej, men alltså, jag tror det är bra att du säger mästerskap, för det här gäller att man fokuserar vad du säger. Därför att jag tycker att det är viktigt att det pågår saker som får oss att tänka på någonting annat i samtiden. Idrott har den funktionen att vi kan itka vårt intresse och visa vår kärlek till de klubbarna vi håller på och de landslagen vi håller på och så vidare. Men att ligor lirar vidare, alltså fotbollsliga, Premier League, Serie A, inhemska. Liga, Bundesliga, inhemska ligor lirar vidare, SHL, ishockey, hockey alltså, och så vidare. Vi laddar för allsvensk fotbollstart, och vi har innebandy och basket och handboll och volleyboll och curling och bull och bom, 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 bom och så vidare. Det är bra, men mästerskapen, jag delar den uppfattningen, Tommy, som du har här. Att det blir ett stort frågetecken. Därför att de som sätter reglerna och regelverken, de vet inte.
Om du testas positivt i OS i Peking, så måste du, för att få komma ur den karantänen, så måste du lämna 2 stycken negativa test inom loppet av ett dygn.
Ja, då kan det vara så att du inte smittar, men att du fortfarande har smittan. Det där är ett gissel. Då prövas de sportsliga förutsättningarna, för det är det här också handlar om.
Det är det jag menar.
De sportsliga förutsättningarna att genomföra ett mästerskap. Mm. Ett världs, ett Europamästerskap, ett olympiskt spel. De prövas utav att det är helt andra faktorer. Fullt friska människor som inte får tävla, det är besynnerligt.
Ja, och jag tycker det pratas nästan lite för lite. Vi kan återkomma till OS i Peking om en stund, men det pratas för lite om det när det gäller OS i Peking. Hur många kommer försvinna ifrån tävlingarna? Det är ju det som är hela nyckelfrågan, och det är därför jag tycker att det känns osportsligt. Och lyssna på det här, Lasse och alla andra. Det här tycker jag säger det mesta. Det är alltså ifrån handbolls-EM. Landslaget skrev ett pressmeddelande häromdagen, svenska landslaget, att karantänsreglerna ändrats mitt under EM och förlängts med 2 dagar plötsligt då. De ändrade.
Mm. Mm.
Och så att smittade spelare kan vara tillbaka i spel tidigast den 8:e dagen. Tidigare var det 6 dagar, så ändrade de mitt under EM. 8 dagar istället.
Mm. Mm. Mm.
Men landslagsledningen hade fått fel information. Och häng med här nu. Presschefen Daniel Wandor klev fram och försökte reda ut. Och det var inte lätt för honom, stackaren. De nya direktiven vi fick under matchen i förrgår, där det plötsligt var ändrat till att en spelare tidigast kan komma till spel den 8:e dagen efter konstaterad covid-smitta, stämmer inte. Det bygger på ett missförstånd mellan den slovakiska arrangören och Europeiska förbundet. Och den information som de skickade ut till oss skulle inte ha skickats ut. Det är Europeiska förbundets hygienprotokoll som gäller. Och det innebär att en spelare kan släppas ur karantän tidigast den 5:e dagen vid negativt testsvar och vara tillbaka i spel den 6:e dagen vid ytterligare ett negativt testsvar. Detta betyder att Max Darsch, den svenska spelaren, fortfarande kan bli aktuell för den första matchen på torsdag. Denna torsdag, den här podden kommer ut förresten, i en eventuell mellanrunda. Men då ska han uppvisa två negativa test först, och det är högst tveksamt om det går så tätt in på att han har blivit smittad.
Man suckar ju bara. Och jag menar så här, mästerskapet och planeringen för genomförandet av Europeiska handbollförbundet för det här samarrangemanget, Ungern-Slovakien, liksom de olympiska spelen i Peking, då har det här omikron kommit med den här gigantiskt snabba smittspridningen. Alla får ju omikron. Nu säger ju läkarna till och med att sluta testa er. Är ni förkylda? Är det omikron? Ni behöver inte hålla så. Alltså det sprider sig enormt. Då har man inte hunnit ställa om. Man har helt enkelt inte hunnit förstå att vi kan inte ha det här för att alla kommer bli sjuka. Eller det finns en risk att det i alla fall påverkar de sportsliga förutsättningarna i de olika protokollen. Och så kan man inte skriva om sina protokoll eller bubblor eller loopar eller vad man kallar det för. Kan man inte skriva om till verkligheten när det gäller hur pass sjuk du behöver vara för att du ska anses sättas i karantän eller hur länge du ska sitta. Man hinner inte. Det finns ingen möjlighet, och då sitter de fast. Så det är där vi har hamnat. Och med facit i hand skulle självklart inte det här Europamästerskapet, tycker jag. Jag håller med dig, det skulle inte, det skulle skjutas på framtiden. Självklart också de olympiska spelen, vänta ett år. Det finns ju de som är rätt hoppfulla och säger att det kommer se ljusare ut.
Men och min poäng handlar ju inte om den här gången, till skillnad från kanske för 1-2 år sedan, att vi kan inte hålla på med det här. Vi måste ta ansvar för våra sjuka, och det är inte därför jag säger det, utan det är för att det är sån oerhört hög smittspridning. Det gör att så många kommer testas positivt för corona och helt enkelt inte kan vara med. Och det blir, jag menar, hur många av de svenska medaljkandidaterna i OS kommer inte kunna ställa upp till exempel?
Det är ett starkt värde i att skjuta mästerskap. Vi ska fortsätta med ligaspel, tycker jag, därför att det är en längre serie som pågår under en längre tid, så troligtvis kommer man kunna komma in i ett friskare skede innan serierna ska avgöras.
God morgon, New York.
God morgon. Vad mysigt det där var.
Ja, vår lilla introduktion till återkomsten i sporthuset för.
Här är Irma Helin Zibanejad, va? Det är rätt, det är rätt kombinerat, ja. På alla sätt. Exakt. Och du är ju såklart i New York, det är Mika också, i en enorm poängform. Vi saknar er av olika skäl. Vi saknar dig i podden, Irma. Vi kommer sakna Mika i OS.
Ja, det var tråkigt. Gud, tråkigt för alla det här med OS. Framförallt måste jag ändå säga för spelarna.
Och jag vet ju att Mika, din man, var ju, du har ju sagt under ganska lång tid att han hade sett fram emot det här väldigt, väldigt mycket. Vad var hans reaktion?
Och den hade ju ändå kommit krypande. De får ju en del hintar om att det är på gång. Så när det väl kom ut så hade han nog sorterat det klart i känsloregistret. Men det... Ja, det var nog... Jag tror att de flesta, alltså oavsett sport, har ju stora drömmar med någonting. Och med hockey, och det förstod jag inte innan jag började leva en del av det här stora hockeylivet. Hur stort OS är för hockeyspelare, och likväl för Mika. Så han hade längtat och tjatat, och längtat och tjatat, och längtat och tjatat. Så ja, det var tråkigt att det blev så här, och jag vet att han tyckte att det var väldigt tråkigt att han inte ska få spela OS för Sverige.
Nej, men Mika riskerar ju att bli, det beror på vad som händer nästa OS då, men en generation ishockeyspelare, Connor McDavid och company, som aldrig får spela OS. Eftersom när det var Sochi OS, då var han inte riktigt på den nivån ännu, fortfarande ung, och nu är det andra OS:et i rad, så att det är tufft. Och det påminner faktiskt lite om det vi pratade om senast med bojkotter och så, att man kan missa att få vara med i de här stora sammanhangen när man är som allra bäst. Det som en del amerikanska idrottare uttryckte sig kring de som inte fick vara med i OS i Moskva till exempel.
VM är i Finland. Där har ju Mika också massa släkt. Så jag vet ju att ett VM lockar också, såklart. Så ja, det var ju spelarna som fightades väldigt hårt för OS, och så blev det tyvärr inte så.
Lasse, har du varit på Fantomen på Operan nu igen?
Hur är det på Broadway just nu? Lasse är ju såklart idel öra som musikalälskare.
Ja, jag minns att Lasse är det. Vi var i förrgår var vi och såg Dear Evan Hansen. Har du varit på den, Lasse?
Svar nej.
Oh, det borde du. Det är
absolut,
musik.
Svar ja.
Ja, alltså, jag kommer. Vilket också är liksom du en musikal kille av alltså de
vilken
de
härlig show... människa, vilken härlig människa.
Ja, men de shower han gillar, jag har ju varit det är så roligt när vi ska gå på Broadway som vi tycker om att göra, så föreslår jag ofta någon ny show. Men Mika kommer alltid tillbaka till dem han redan varit på. Men älskling, du har ju varit där 8 gånger. Ja, förstår du då hur bra det är?
Okay. Exakt.
Men är precis likadant.
Lasse, har du varit på Fantomen på Operan nu igen?
Gå och titta på det du redan har sett, för då upptäcker du till sist nyanserna. Ja. Då upptäcker du till sist nyanserna. Jag blir faktiskt livrädd när någon säger så här, i modern tappning, säger de. Nej men! Varför ska de ändra någonting som har gått sedan mitten på 1800-talet för fullsatta hus med stående ovationer världen runt? Vadå modern tappning? Jag vill inte se Tosca i modern tappning. Jag vill inte se Ida i modern tappning. In med det gamla, stoppa det nya!
Alltså jag blir lite orolig nu. Inget mot dig, Lasse, jag älskar dig. Men så här satt alltså Mika förra veckan och sa, varför ska de göra om det gamla? Jag förstår ingenting. Hur kan man hålla på sådär? Jag bara, men älskling, men... sluta, tiden går ju framåt, man måste. Nej, det finns inga ursäkter för det här. Och nu hör jag Lasse och tänker,
jo, men Emma, du har gift dig med en människa med synnerligen starkt och gott omdöme. Det tyder ju på att du har detsamma. Jag gratulerar båda.
Ja, men det vore kul att tussa ihop er ju på en gemensam sittning, du och Mika.
Jo, alltså det är ändå så att på Majestic Theater på 44, vid 8:e avenyn, där har ju över, det var 26 år nu eller någonting sånt där, för de kör igen, tippar jag på, har ju The Phantom of the Opera gått, va? Gå upp till 49:e och in på Ambassador Theater, då får du ju Chicago. Denna gamla 20-30-tals med Razzle Dazzle och alla de här klassiska... Och den är ju så otroligt enkel. Den är ju nästan lite korkad, va? Men jag fullständigt älskar den också faktiskt. Mm.
Högt i tak i sporthuset.
Från ishockey till fotboll passar ju bra när Irma är med. Hur mycket fotbollsgnugg är det för dig just nu med flera månader till allsvensk premiär, det som du tv-bevakar?
En del ändå. Man får ju hålla sig uppdaterad. Det är ju så mycket spännande som händer med alla transferbomber, måste jag ändå säga, som har slagit ner i Sverige. Det har hänt så mycket som jag inte trodde skulle hända. Jag vill väl påstå att jag har stenkoll i alla fall.
Tränar Ulf Jansen till exempel här, alltså Bayern tränare som är i Malmö, alltså
Bayern tränare som fick sparken för att han skulle till Rosenborg och sen hamnade i Malmö.
Vad hände, berätta, alltså, hur ser du på den där historien, för det är nu oerhört intressant det som händer i Malmö FF, för det sätter ju dagordningen för alla andra.
Med tanke på tidsskillnaden, så antingen hinner jag få de senaste nyheterna på kvällen precis innan jag somnar här, eller så vaknar man ju upp till 17 sms, och så var det med Miloš Milojevic. Jag hade så många sms från kompisar. Såg du det här komma? Hade du någon aning? Nej, absolut inte. Jag hade ingen aning. Jag hade inte gissat det för 5 öre, och jag... Vad är det som händer?
I somras så tog ju Miloš Milojevic över efter sparkade Stefan Billborn i Hammarby. Direkt efter att Billborn förut har blivit kuppmästare. De har ju en tradition, Hammarby, av att sparka tränare som har blivit mästare. Och sen då så var han på väg till var under hösten på väg till Rosenborg, flörtade med Rosenborg. Bayern lackade, va?
Och han fick väl inte jobbet i Norge?
Nej, det fick han inte. Nej. Men de lackade bara på att han var ute och flörtade.
Blev de förbannade ändå?
Ja, sparken. Och i samma veva försvinner Jon Dahl Tomasson som tränare för Malmö FF, och vips så dyker denne Milojevic.
Ja, det...
Vad säger du Irma om det tränarnamnet i just Malmö FF? Vad tror du?
Jag tror att är det ett lag man ska komma till som tränare med Milos sätt att vara, så tror jag att det är Malmö. Alltså hans karaktär och hur han leder ett lag, så tror jag att han passar bäst ihop med Malmö. Däremot så jag förstår inte var kontakten har skett. Vad har Malmö sett i Milo, sett i Hammarby att spela fotboll för att det här beslutet ska tas. För alltså, intresset för Milos måste ha kommit innan säsongen. Det är vad jag tror. Jag tror inte att det är den här säsongen som har gjort att Malmö känner nu ska vi värva Milos. Utan jag tror att det här har börjat tidigare.
Det som har sagts mycket från spelarhåll så här, det är att det är ändå ganska tuffa tag alltså, ifrån Milos. Alltså det är lite, vad ska vi kalla det? Ove Rössler-varning. Ska jag säga så? Ja. Och Ove var ju en tuffing. Lite management by fear. Och så byter de till Tomasson som är mjukare. Och så tillbaka till det hårda, eller?
Men jag tror inte att Milos är... Jo, i och för sig om man ska gå på vad spelarna har sagt. Det har du helt rätt i, Tommy. Men jag har också pratat med spelare i Hammarby som beskriver honom som en ganska human kille eller tränare. Även. Så först var jag väldigt skeptisk. Men ju mer jag har landat i det och tänkt på det så tror jag att det här kan bli en supermatch. Jag tror att det här kan bli hur bra som helst. Mm. Och det kan jag få checka upp. Men min första tanke var, va? Nej, men de här hör inte ihop.
Hammarby har ju å andra sidan landat in det på kort varsel då. En spanjor, Martí Cifuentes, som är, han är ung, 39 år. Hux flux, nytt namn, tredje inom loppet av, ja, vad blir det? Mm. 8 månader då för Hammarby då som huvudtränare.
Speciell situation för Hammarby. Det måste vara så konstigt för spelarna. Jag vet själv när man spelar och det byts tränare mitt i säsong eller när man är, så det blir väldigt abrupt för de här spelen när de bygger upp känslor, sliter ifrån, så bygger de upp känslor, sliter ifrån, och nu är det tredje gången på väldigt kort tid när den här spelartruppen ska bygga om och bygga nytt, och lägg där till att han, vad jag förstått, inte har varit på platsen. Nu kanske han är det nu när vi spelar in, men jag lider lite med speciellt spelarna som behöver vara med om det här, för det är inte det lättaste.
Du däremot, Lasse, ska ju också bevaka fotbollen med en helt annan liga av lite högre dignitet under våren.
I februari börjar det på nivå av åttondelsfinal då. Ja.
Vill du ha en livlina nu när jag ska börja glugga från Irma? Hur det kommer gå? Vad du ska fokusera på?
Ja.
Kan du hjälpa oss eller?
Ja, gärna. Först och främst är det konstigt tycker jag. För under hela mitt vuxna liv har jag alltid trott att Barca ska vinna Champions League.
Ja. Gissar du på dem nu får du en liten utmaning faktiskt.
Ja, och det är det som är så speciellt. Att Barcelona inte ska vara med. Jag kan inte landa i det. Gud, jag känner mig nästan blödig när jag säger det. Jag känner mig så här, fotbollshistorien. Den är inte som den ska i Irma Helin Zibanejads bok just nu. Men det var det. Barcelona ska inte vara med och spela. City kommer vinna Champions League. Jag har sagt det förut. Men som de ser ut i Premier League, det är som klass. Och det har varit det förut, men jag tror att Pep Guardiolas lag är redo. Och jag tror att de vinner Champions League. Jag tror att det blir spännande när PSG och Real spelar. För jag har båda som uppstickare. Jag tycker Real har sett bra ut under året också. Och ett lag kommer att åka ut tidigt av dem. Jag tror till slut att det blir PSG. Men båda två utmanare. Bayern München såklart kan man aldrig räkna bort. Men ska jag gissa så blir det Manchester City sett till hur de bara kör över lag i Premier League. Det är liksom fusk bland dem, ojämna lag. De har bästa tränaren och bästa laget. Och jag tror att de vinner.
En nyligen 51 år fyllda Pep Guardiola som ju har en alldeles enorm förmåga att få en extremt hög lägstanivå på sina lag. Manchester City gör ju aldrig, de gör alltid jobbet. Den här killen, Jack Grealish, som kom från Aston Villa då, var i handen 25-26 någonting. Och sen yngre, egna produkten Phil Foden, de hade vunnit någon ligamatch med stora siffror, så hade de varit på och käkat på en restaurang och blev ju fotograferade tillsammans med fans. Nattklubb och så vidare. Rubrikerna sen tog i lite jag har ingen exakt kunskap vad som hände, men det tycktes mig vara en middag i alla fall, och det blev de fotograferade för. Matchen är över, inte med i truppen. Och då säger Pep Guardiola förvänta med professionalitet från samtliga spelare. Det signalvärdet går ju rakt ut. Dels till de här berörda spelarna men också till hela truppen. Så agerar en tränare som vet vad hårt arbete innebär för framgång.
Och det där avspeglas ju också på Manchester Citys sätt att spela fotboll. Och alla lag som Pep Guardiola har haft. Jag tycker att Peps lagspelare den vackraste och trevligaste fotbollen att titta på. Men om man tittar hur de här superstjärnorna löper i djupled. Det kan komma, alltså, det är så många löpningar som det är så häftigt att se. Alltså, när Messi var som bäst i Barcelona, det var 180 löpningar som öppade upp för det. Och gjorde man inte de löpningarna, då tog Guardiola av en. Det är att allt är så noga uttänkt. Varenda löpning.
Men jag tolkar rätt då, så åttondelsfinalen, den här häftiga, som du säkert ska kommentera då, alltså PSG mot Real Madrid.
Mm, den 15 februari.
Ja, det dubbelmötet blir liksom, plockar fram utmanaren till Manchester City.
Mm.
Så som du tror.
Det skulle jag säga. Mm.
Och så hörde jag att Irma, just det, jag hörde att Irma sa Bayern München också. Den som inte gör det nämligen kommer att bli påmind om att det kanske inte var rätt att lämna dem ute. Ja. I vårt nästa avsnitt, då kan vi, eller ett avsnitt framöver här, så kan vi komma in i sporthuset ekonomi. Och så kan man ju fundera på, apropå Manchester City och Barcelona, hur Ferran Torres kan gå för en halv miljard tror jag, från Manchester City till Barcelona, som har skulder i sin balansräkning på 12 miljarder svenska kronor. Det är någonting som är banne mig fullständigt obegripligt att förstå. Jag pratade med Olof Lund om det, han kan mycket ekonomi. Han har inte lyckats förklara det för mig än. Det har väl i och för sig en del med min intellektuella spänst att göra avseende siffror, men ändå.
Säg hans namn högt igen, spelaren.
Ferran Torres.
Torres.
Nej, han är döv.
Ja, just det.
Nej, Ferran Torres hör säkert bra, men vår hund Torres, han har en kraftigt ned...
Han är ju döpt efter Fernando Torres, därför att vi döpte honom på väg i bilen, den som skulle avgöra EM-finalen 2008. Mm. Efter det namnet. Och då blev det som tur var Torres och inte Schweinsteiger.
Exakt. Det är jobbigt om hunden heter Schweini.
Men Bastian är bra. Bastian, ja. Bastian.
Bastian är bra. Mm.
Nu kommer hunden.
Ja, på Bastian. Förvirrande. Ja. Ja, men tack Irma för att vi fick...
Han har gått och väntat helt liv på att han skulle bli tilltalad med rätt namn.
Tack Irma för att vi fick störa dig. När kommer du hem till Sverige igen?
Vi kommer hem några dagar i februari. Bara några dagar. Men sen så kommer jag hem för gott, vad jag på väg att säga. Men jag kommer hem i april till första omgången. Sen kommer jag nog under april, maj... Om det nu blir så, peppa peppar, att Rangers går till slutspel. De spelar ju väldigt bra, så det finns ju goda chanser för det.
Ja visst, jag har inte sagt något om dem. De är ju alltså fjärde bästa lag i ligan poängmässigt just nu av alla lag. Och då pratar vi om ett lag som inte har spelat Stanley Cup på evigheter, känns det som. Det är väl en 4-5
alltså,
år.
Fatta vad en ny tränare kan göra. De har bytt tränare och fått 2-3 nya killar som jobbar väldigt hårt. Men det är häftigt hur stor påverkan ledaren har på en trupp. Men då kommer jag i alla fall inte kunna hålla mig att sitta hemma i Sverige endast. Så då kommer jag nog flänga tillbaka lite grann och se någon match i alla fall. Men från och med april är det allsvenskan som gäller.
Vi önskar en trevlig nästkommande föreställning för dels, först fattar jag med hockey, men jag tänker ju såklart på Broadway när ni väljer att knata iväg på någonting ytterligare. Och jag blir så oerhört förtjust i att höra att ni har 20 minuters promenad så är ni där.
Och framförallt att Mika också tyckte att det var bättre förr.
Nej, det sa han inte. Han sa ändra inte. Det är en helt annan sak. Ändra inte det du har vunnit på sedan 1800-talet.
Det var
det
kul
bra.
Att se er.
Take care, stay safe. Ja.
Jag längtar hem när jag fick se er ansikten, så det blir kul att komma hem också.
Ha det bra.
Hej Irma.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, tack för att du var med. Hej då, hej.
Besök i sporthuset.
Alltså, det kanske inte är en nyhet, det är det inte. Men det är, här är i alla fall en fråga om fräschhet. Ja, därför att nu ska vi snacka om en podd som... Vi ska prata om mycket mer. Men vi ska bland annat prata om en podd som kommer ut för första gången någonsin imorgon. Och vi har hälften av podden här. Vår USA-korre, vi kallar det för det. Välkommen Lars Lindberg.
Tack så hemskt mycket. Kul att hoppa in i poddvärlden i dubbelmärkelse den här veckan. Tillbaka i sporthuset och så sända med egen podd Ringside som släpps på fredag som du var inne på, Lasse.
Ja, men ge oss lite kort bakgrund på, du och jag är ju i samma mediehus ur det perspektivet, men information om detta slog ner som en Twitterbomb. I mitt flöde.
Lite så kanske.
Berätta, vad är det för någonting på gång?
Nej, men jag har haft den här idén i många år. Jag tycker att det finns ett litet glapp i hockeypoddvärlden där det är väldigt många som pratar om hockey. Och jag tycker att det är ganska lite prat om hockeyallsvenskan som ju jag och Fredrik Söderström bevakar väldigt nära. Och därför har jag känt att där behövs det mer snack om hockeyallsvenskan. Så vi har valt att starta en podd som handlar om hockey i allmänhet men hockeyallsvenskan i synnerhet. Och där är egentligen bakgrunden. Sen har jag egentligen i princip tjatat i några år på på chefer på vårt gemensamma TV-hus TV4 för att få igenom det här. Och nu har jag fått ett ja, och Fredrik Söderström är orimligt taggad på det här. Och jag också. Att komma där och inte bara osthyvla längst upp utan gå lite mer på djupet också, tror jag. Och så sen det bevakar vi ligan väldigt nära. Och vi står ju passande nog ringside, vilket gör att vi därför kallar den ringside.
För då kan vi börja den änden istället för SHL. Du bevakar ju båda ligorna, Lars, innan vi ska kasta oss över dagens kärleksbombning och ta oss till Nordamerika. Men HV71, jag trodde att HV skulle göra en... Ja, men så jag kommer ihåg AIK i mitten av 80-talet, tror jag det var 86-87, då de tog 30 segrar på 32 matcher och fullkomligt stängde ihop allt. Och det började ju lite så för HV, men sen har det hackat till. Jag såg att de har lika många matcher som AIK hade den där säsongen, såg jag förresten, 32. De har 24 segrar, så det är inte på den AIK 80-talsnivå. Men jag tänker på de här spelarna med Önerud och Billings och bröderna Davidsson och så vidare. Är det överraskande att de inte har gått ännu mer fullt, eller vad känner du?
De startade väldigt starkt och tog ju enormt med segrar i början av säsongen. Sen så kom väl verkligheten lite grann i fatt om den nyhetens behag hade lagt sig. Jag tror också att kanske respekten föll lite grann för HV71, om man såg att även om HV71 har väldigt meriterade spelare, så är det ändå ett hockeyallsvensk lag nu med hockeyallsvenska spelare, med vissa med mycket SHL-rutin förvisso. Men de har visat sig vara inte oslagbara. Och jag tycker att de segrar som HV71 tog också i början av säsongen, var det väldigt många av dem där man vann på grund av att man kanske var HV71 med den spetskompetensen. Sen har den spetskompetensen också naggats av lite grann. De spelarna som var bra i den medgången när det kom rejäla prövningar, så har det visat sig att både HV-fansen och även HV71 själva har märkt att de andra lagen är nog så bra. Det finns spelare i andra lag som definitivt kan matcha även spetsen i HV71.
Vilka lag?
Modo skulle jag säga är det största utropstecknet, med Mattias Kalin numera som har varit i Västervik många år tidigare, Mora också. Modos toppar skulle jag säga nästan i år har varit högre än HV71s toppar. Och bakom det finns ett Björklöven som med fullständigt upp utan skador och mycket sjukdomar som har varit kan definitivt konkurrera. Ett Västerås som satsar på en treårsplan mot SHL som är otroligt starka. Västerås är ruggigt bra.
Okej, bra summering. Och om vi flyttar upp ett pinnål då till Svenska Hockeyligan, snabb översikt där. Till att börja med, intressant hur många spelare från ligan som kommer till OS här nu i Peking. Joa Garpenlövs Tre Kronor-trupp presenteras ju fredag denna vecka, alltså imorgon när den här podden kommer ut. Det kommer ju bli en mix av spelare från SHL, KHL och Schweiziska ligan. Och antalet SHL-spelare kommer ju också påverka då hur många matcher som kommer kunna fortsätta spelas under OS när det covid-uppskjutna spelprogrammet behöver repareras. Annars en tydlig toppkvartett i tabellen just nu med Rögle, Luleå och Frölunda Skellefteå, va? Färjestad rör på sig en del efter svag start, regerande mästarna Växjö lurar lite där bakom. I botten så är ju Djurgården i princip klart för kvalspel, och mot Timrå eller Malmö lär det väl bli. Men guldfavoriter, vilka är det i dina ögon, Lars?
Rögle har varit min guldfavorit hela säsongen med tanke på det arbete som Chris och Cam Abbott har gjort nere i Ängelholm. Men tunga skador på backsidan i Erlen Lesund, viktig defensiv pjäs för stabilitet i slutspelet. Man säger ju att defensiv vinner mästerskap, så gör det att jag har naggats lite grann i min tro gällande att Rögle ska vinna SM-guld. Samma sak gällande Frölunda, det blev väl en chock lite grann här i tisdag, så att de har samma tendens som de har haft de två senaste åren, att efter jul så börjar Frölunda tappa. Så jag tror att norrländsk rivalitet mellan Skellefteå och Luleå, det jag tror faktiskt att Luleå är det starkare laget i ett slutspel med Linus Omark som ju verkligen börjar växla upp här inför sluttampen med 4 poäng i tisdag, så ser ju ut som den superstjärna han värvar som. Så mitt guldtips numera är Luleå.
Ja, i så fall andra guldet. Och tänk, det kan ju bli pris på finalserien 2013 då, när de möttes. Det blev ju 4. Tänk, jag hade jobbigt att kommentera finalerna både 2013 och 2014.
Skellefteå överlägset.
Finalserien 13.
Överlägset Skellefteå.
4-0 i matcher. Mm. Finalserien 14. 4-0.
Men de förlorade ju bara någon slutspelsmatch av alla då, ja, Skellefteå på den tiden. Det var en otrolig dominans faktiskt. Det var lite notabelt bara det. Bulan Berglund som ju någon gång måste få en effekt upp i Luleå på det han jobbar med.
Ja, och sen för Thomas Bulan Berglund där, så det viktigaste där är ju för Thomas Bulan Berglund om han ska vinna med Luleå, det är att Tommy Åström inte inblandar sig i finalspelet. För 2017 stod ju Tommy ringside när de förlorade mot HV71, och samma sak 2013-14 när han var i Luleå. Då var Tommy Åström där.
Ja, det är sant alltså.
Men så inne på ämnet måste jag bara flika in också. För sporthuset så synonerar med det med folk som är idrottsromantiker. Och då måste jag ju nämna mitt favoritklipp genom alla tider när det kommer till svensk idrott, eller svensk ishockey i alla fall. Det är ju SM-finalen mellan Brynäs och HV71 i Jönköping 2017. Och den stämningen i Jönköping är ju beundransvärd. Och det är ett YouTube-klipp som jag ofta går tillbaka till. Om man har tråkigt och känner nu att nu är det tufft med covid-19 och omikron och det är lite på läktaren, gå in och se det på YouTube, för det är en inramning till en hockeymatch som typ aldrig har gjorts på svensk mark.
Ja, vart är vi på väg? SM-final 7, vi tar vägen via Vättern, den långsmala insjön, in till Jönköping, in till Kinnarps arena, in till någonting som får hela hockey-Sverige att hålla andan, nämligen en final 7. För första gången på 13 år får vi uppleva det här. Då var det Jönköping också, och det var 223 dagar sedan vi inledde den här SHL-säsongen. Det har matats matcher, över 400 till antalet, och nu står vi här vid en enda match, ett enda tillfälle, en enda eftermiddag när allt ska avgöras. Blir det HV71 eller blir det Brynäs?
Lite pinsamt. Lite pinsamt. Senast. Du var ju inte med då när vi drog lappen, Lasse.
Jag vet inte om jag håller med om att just det var pinsamt, men...
Jo.
När jag inte var med, menar jag.
Frågetecken när Bo Jackson dras. Ja. Jag kollar med dig. Var det frågetecken du säger? Frågetecken du också.
Ja,
pinsamt igen.
Jag missade det. Jag var inte riktigt med där på 60-talet.
Nej, men han är ju född på 60-talet.
Alltså, då är jag med.
Ja. Det säger lite om att vi behöver förkovra oss inom den amerikanska proffsidrotten.
Ja, det var ju därför vi omedelbart tjöt att det här är någonting för, vilket jag hann tjuta till mig som bara lyssnar på avsnittet då. Nämligen att det här måste ju vara någonting för vår USA-korre Lars Lindberg. Och du, Lars, berättade att du träffar ju både den suveräne bildproducenten Anders Norberg och expertkommentar Harald Lyckning. Båda sa till dig innan du visste om det: Lars, du ska vara med i sporthuset nästa vecka.
det var inte långt efter som Tommy Åström hörde av sig och sa, kan du vara med i sporthuset? Och så är det, ja, men det har just blivit varsa att jag ska vara. Men Bo Jackson, jag tycker ändå att det är förlåtande. För Bo Jackson var ju en kultfigur på slutet av 80-talet, början av 90-talet i USA. Och just då var vi kanske inte idrotten när P.A. Gullö inte hade tagit den till Sverige på samma sätt. Och det är inte samma utsträckning där Sverige var amerikaniserat på det sättet. Utan Bo Jackson blev ju egentligen charmant för hela USA med en reklamkampanj och en dominans över två idrotter som det fysfenomen som Bo Jackson var under slutet av 80-talet. Där han både spelade för Los Angeles Raiders i NFL, i amerikansk fotboll, och även då för Kansas City Royals som start i Major League Baseball. Han är den första idrottaren och hittills enda som har spelat det vi på svenska kallar för All-Star-match, som andra namn i USA, i två olika idrotter samma år.
There are things about him that simply you know you can't duplicate. The Bo Jackson, the size, the speed, the power. I mean, he had all of that. And he makes the catch. Bo Jackson timing that high drive by Jackson.
When you looked at Bo Jackson compete, there was something obvious about his greatness.
Och det här är ju en kultfigur i USA och i amerikansk idrott som ju var så stor på början av 90-talet att vi pratar med benämningar som Michael Jordan i storhetsnivå. För han var ju ett sånt fysmonster, så att när han sprang, det man mäter i friidrott och även man gör för inför drafter i amerikansk idrott, så löper man 40 yards en sträcka. Och han har fortfarande än idag den snabbaste tiden som uppmätt på de här combine-tävlingarna där man liksom gör tester för att sen då bli draftad av proffslagen. Och han har alltså tider nere på 4 sekunder, 4.13 som är hans rekord, som fortfarande står sig, om än det var med analog tidtagning. Usain Bolt har varit nere på 4.20 när han har testat på samma sätt, och det säger lite grann om hans fysfenomen. Men den stora grejen med Bo Jackson var ju just det att han var charmerande och dominant i två idrotter samtidigt. Någonting som ju Deion Sanders, Bob Hayes, Jim Thorpe, Jim Brown med flera har varit under tidigare delar av idrottshistorien. Men just det att han var så dominant och sen då blev en kultfigur med reklamkampanjen som gjorde Nike stora i USA och hela världen, med reklamkampanjen Bo Knows, där man fick med alla idrottsstjärnor från olika sporter, gjorde ju honom till en riktig kultfigur i USA.
What are little boys' dreams made of? Touchdown runs on the gridiron, home runs in an all-star game. What do you call a kid who does both? Well, his mother called him Vincent Edward Jackson. But America knows him as Bo Jackson.
Combination of speed and power.
It's off the wall. He is heading around the turn.
There's nothing overrated about Bo Jackson.
Bo is not going to get him.
Inside the park home run.
Bo grew up with 9 brothers and sisters. The name comes from them because he was as tough as a boar hog, only they pronounced it Bo Hog.
Many believe he is bound for the Hall of Fame in both baseball and football, something no athlete's ever done.
Jackson has some room. One man to beat, and from behind, Kevin Walker saves another touchdown.
Ja, en enorm fysik med styrka som gjorde honom som running back då, att han kunde trycka igenom försvar på ett sällan skådat sätt. Och i baseball så slog han ju otroligt, otroligt långt och hårt. Och spelade outfield, alltså när man fångar bollen längst bak. Och hade en enorm kapacitet att kasta bollen med sin fysik. Och finns ju också mängder av klipp där han liksom är uppe och springer på de här väggarna i baseballen. Som ju också föranledde hans storhet. Han var ju helt enkelt, vad jag kan tänka för marknadsföringsmässigt, en dröm. Med just styrkan i två idrotter, och att aldrig tidigare eller efter har en spelare i amerikansk proffsidrott spelat en All-Star-match samma år i både baseball och amerikansk fotboll.
Och det var alltså, var det 1990 eller 89 eller?
1990.
Ja, det är häftigt, och du bottnar så bra i det här, Lars, det märks verkligen. Tack för att du ger beskrivningen, och då kan du också få ett par lyssnarfrågor. Så vi har fått in ett par stycken här, Lasse. Vi kan börja med Christer Vidén, eller frågor och frågor, instick kan vi kalla det. Kopplingen mellan amerikansk fotboll och baseball är ändå inte så ovanlig som man kan tro. Quarterbacken, en av tidernas största, som väl du har kärlekbombat här, tror jag, Tom Brady, ja, var från början en stor talang i baseball och blev draftad till proffsligan direkt efter high school. Istället gick han på college och fortsatte spela baseball i första hand, men även lite fotboll. Och när han väl draftades till NFL så gjorde han ju som en av de allra sista.
Stämmer, och Tom Brady är ett exempel. Det finns ett gäng liknande. Deion Sanders, som spelade för Atlanta Falcons och Atlanta Braves 1992, han var ju faktiskt den första idrottaren att bli uttagen i matchtruppen samma dag i två stycken idrotter. Så han har ju liksom blivit, nu spelade han förvisso inte båda matcherna, men han var uttagen i matchtruppen för två olika lag i två olika idrotter samma dag. Och samma resa har ju även Jim Brown gjort, som ju gått samma väg.
Du, Lars, vi får det här från Jörgen Eksvärd. Det måste du hjälpa oss med att berätta vad det är. Jörgen skriver att det är bra timing att Bo Jackson drogs här ur kärlekspåsen, då Bengals nu kanske kan bryta the curse of Bo Jackson. 31 år sedan Bengals lyckades vinna en playoff-match. Vad är det, the curse of Bo Jackson?
Ja, jag vet ju om att Cincinnati Bengals inte har vunnit en slutspelsmatch på 31 år. Och spelar ju nu på lördag slutspelsmatch mot Tennessee Titans med möjlighet att gå vidare i slutspelet. De vann ju en sån här wild card, det vi på svenska kallar väl åttondelsfinal, och har möjlighet att vinna då för första gången på 31 år. Det är ju inte alls lika anmärkningsvärt som The Curse of Bambino med Babe Ruth, som jag tror också vi har pratat om i sporthuset för en massa år sedan.
Ja.
Ja, men den höll ju 86 år det, att när Babe Ruth gick från Boston Red Sox till New York Yankees innan Boston Red Sox vann ett mästerskap igen. Då tog det 86 år att bryta The Curse of the Bambino. Så The Curse of Bo Jackson är ju lindrig för Cincinnati Bengals.
That's a goddamn curse.
Men Lars och alla ni sporthuset lyssnar, vi måste ju också ta det här du var inne på. För det som sticker ut för mig i alla fall, och som, det var mest det som gjorde att det kändes lite pinsamt, det var den här Bo Knows, alltså reklamen, för den hade jag ju sett. Men jag gjorde inte kopplingen då när vi drog Bo Jackson cross-training-skor från Nike. Den här Bo Knows då, reklamkampanjen, det var just det 89-90 då han var som störst. Och jag tänkte, vad säger du, ska vi kika på den? Den är rätt kul.
Bo Knows baseball. Bo Knows football.
Först två stora Los Angeles-stjärnor på den tiden i amerikansk fotboll och baseball. Här kommer Michael Jordan.
Bo Knows basketball too.
Och så tennislegendaren John McEnroe.
Bo Knows tennis?
Olympiska mästarinnan i maraton 1984, Joan Benoit.
Bo Knows running!
Och så ishockeyns Wayne Gretzky efter att Jackson i hockeyutrustning misslyckas med en tackling.
No.
Han säger kort och gott nej, Bo kan tydligen inte hockey.
Bo Knows cycling!
Och det hela slutar med att Bo Jackson försöker spela gitarr och misslyckas totalt. Och då kommer blueslegenden Bo Diddley som gjort den här.
Bo, you don't know Diddley.
Kul att Wayne Gretzky bara säger no, inte hockey.
Vilket stjärngalleri.
Oerhört, ja.
Det var ju verkligen det här som gjorde honom stor i hela USA. Jag menar, det här var ju en reklamkampanj som ju kavlades ut. Om jag inte minns helt fel så var väl det här i flera år de körde den här kampanjen med nya versioner, där också den här Just Do It-kampanjen från Nike kom in. Och det här gjorde egentligen USA, som ju innan på 80-talet inte alls var speciellt stora i amerikansk idrott, som tillsammans med Michael Jordan och Bo Knows-kampanjen, ska jag säga, gjorde Nike till vad det är idag, som väl kanske då tillsammans med några andra, Adidas och så vidare, till kanske det största sportidrottsvarumärket som finns.
Tack Lars för genomgången. Och ja, innan vi släpper dig här,
du måste få välja då om det ska bli olycka eller kärlek, och så ska du få välja någon, du får vara med och dra här Lars.
Då väljer jag alltid tills kärlek.
Ja, jag förstår inte varför jag höll den andra påsen överhuvudtaget. Jag tog bort.
Du var ju på den direkt.
Ja, det var beror på att det var öppen. Men här är kärlekspåsen. Jag kommer nu dra två lappar.
Du skakar lite, måste skaka.
Ja, du ska få välja en.
Ja.
Utav de två jag drar. Men du får alltså inte veta vad de två innehåller. Okay, utan du får bara välja färg. Och det där var två. Jag har tagit en rosa och så ska jag ta, vi ska se. Ja, jag har en orange här också.
Då väljer jag rosa.
Då kommer vi att nu redogöra för vad Lars Lindberg har dragit till nästa vecka. Nämligen Danica Patrick.
En av de största inom världsmotorsporten.
Vilken nationalitet?
Amerikanska.
Ja, då blir det Danica Patrick.
Och hon är ju racingförare. Det är väl IndyCar, om inte jag vet helt fel.
Vilken tur att vi har vår amerikanske kunnige korrespondent här, Lars. Du kan få återkomma om en vecka. Det här är lite Johan Eiborg-känsla över det kanske.
Ja, men framförallt, alltså, superpionjär ju. Alltså, i den otroligt manliga motorsporten, i NASCAR och IndyCar, så hon har ju, här pratar vi om att totalt brutit ny mark och är en superstar, vad jag förstår. Vi har också haft i sporthuset tidigare, apropå, och hon hörde faktiskt av sig, för hon sa så här, det är en skev bild av motorsporten att det bara är för män. Nämligen Mikaela Lin Kotelinski. Hon har varit med tidigare i samband med en tidigare kärleksbombning ihop med Johan Eiborg. Det var för övrigt då vi var hemma hos Johan.
Backvägen 10.
Ja, kommer ihåg att Mikaela var med också. Amen. Så hon kan ju också bli aktuell. Vi laddar för det nästa vecka.
Och så missar vi inte Ringside. Fredrik Söderström, Lars Lindberg, den nya podden med huvudinnehåll Hockeyallsvenskan. Kommer mycket annat hockey också, kan vi tänka oss. Det kommer imorgon, fredag.
Tack Lars Lindberg.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Sporthuset 332.
Ja, men vilken gästkavalkad med Lars Lindberg och Irma Zibanejad som har följt oss i det här avsnittet. Tack alla lyssnare som har hört av sig som vanligt när det gäller introt. Christel Källstrand, hon som förresten tipsade dig om ryggövningar.
Otroligt snällt.
Hon jobbar ju inom sjukvården själv.
Ja, i sånt fall så delar vi ut ytterligare en blomma till alla som jobbar inom vården. Det gör vi varje dag. Vi tänker på den allmänna situationen i vårt konungarike.
Också Jörgen Eksvärd som vi haft uppe tidigare idag, Martin Pålsson, Mikael Häggström, Thomas Hamrin, introleverantörer. Fortsätt skicka in också kring supporterlåtar. Börja sina lite faktiskt i mejlkorgen, supporterlåtar. Så fortsätt höra av er. Vi har ju faktiskt betat av rätt många vid det här laget. Annars ett ämne som inte kommer undan i dessa dagar. Jag hade ju det som min tyckare här att ställa in alla internationella mästerskap just nu. Och präglat av det är ju också Australian Open. Så bara sy ihop det såklart att vi var inne på det förra veckan. Jag var inne på kommer Djokovic att, hur kommer han ta sig emot av Australian Open-publiken? Svaret är att han ju inte tar sig emot överhuvudtaget, utan han utvisades ju efter vaccinationsbråket och det blev så till slut. Och nu har det ju kommit en utveckling på det här också, nämligen att tennisstjärnan kanske riskerar att stoppas från franska mästerskapen i maj. Allt det som kanske också pekar i den här riktningen som jag är inne på. Svårt med internationella tävlingar nu. Landet ska enligt uppgift införa vaccinationskrav för idrottare, och i och med att han inte vaccinerar sig så kan det bli tufft för Djokovic även i Franska öppna som är nästa Grand Slam-turnering.
Det är upp till Novak Djokovic om han vill vaccinera sig eller inte. Det är också upp till samtliga som ska resa in i ett land och följa det landets regler och det landets regelverk. Så, så måste det vara. Det vill säga det är i det här fallet Australien som avgör vilka regler som gäller för att komma in i landet. Det är viktigt att säga.
Och det är en riktig tabbe det här utav Australian Open. Kan deras chefen sitta kvar? Hur kan de lova en person att du får spela under de här förutsättningarna som sen inte stämmer med landets regler?
Nej,
det känns
men
ju...
ingen kan sätta sig över gränspolisen.
Nej, och det är det Australian Open ändå har gjort lite grann.
Ja, du måste ju lämna fram ditt pass och bli godkänd av gränspolisen. Vissa länder har visumtvång, andra länder har andra typer av... Men det måste du ha för att få komma in i landet. Liksom. Så är det ju trots allt. Och idrotten må vara stark, men den kan inte sätta sig över respektive lands inresevillkor. Det är viktigt att säga. En annan sak jag vill stryka under är när vi nu kommer till de olympiska spelen, för du har ju den här inledningen att flytta mästerskap. Och då borde helt enig med dig och att OS också borde ha flyttats ett år. Men i och med att Kina nolltolerans mot ett så pass smittsamt när de införde nolltolerans och den här loopen de har och alltihopa det här som de arbetar med sina PCR-tester och så vidare, då fanns inte omikron. Det har ju kommit en väsentligt mer smittsam version. Det är väl nästan alla experter överens om, tror jag, i den internationella gissningstävlan om vad det här covid egentligen är och hur vi ska hantera det. Men det är alla överens om. Det blir ju en oerhörd utmaning för arrangören av de olympiska spelen.
Ja, och jag tror att mängder kommer sitta i karantän.
Kina har sagt åt omikronviruset att skit, nu gör det sure.
Supporterlåt, gillade du Brage?
Ja, vad var det? 11 masar som på mål kalasar eller någonting sånt där. Nej, men jag tycker det där var en super... Det där var så här super, jag gillar den där typen av supportersånger liksom som har en... Och det var det gamla, lite gammalt och raspigt och sådär.
Då ska du ska faktiskt få något liknande nu.
Och så fullständigt underbart.
Ja, för det är så att Brage är en gammal storhet, va? Som i Allsvenskan, som nu är ett mittenlag i Superettan. Och detsamma kan man ju säga om bandelaget Baltic, eller hur? Som var mitt favoritlag på 80-talet, för de vann ju allting då.
Jag tror Bernt Bempa Eriksson.
Ja, men för min del var det mer liksom... lite generationen efter då, som vann rubbet då i början av 80-talet. Då pratade vi så här, Pinne Ramström, Ola Johansson, Kjell Kruse, Pelle Togner och så vidare. De vann ju allt då.
Henrik Tömmenes.
Ja, hans farsa Björn.
Pappa va? Mm. Just det.
Björn Tömmenes, han var med i laget, precis. Och nu ska du få höra det här, Lasse, du kommer njuta.
Härligt.
I skönt samspel ska vi nu få Sven-Erik Magnusson och Tore Skogman i Baltic. Upp i topp.
Ja, det var ju Tore Skogmans dänga som låg ju på svensktoppen i mängder med veckor, en känsla utav. Tore Skogman, denna superunderhållare och vilken textförfattare och artist. Och Sven-Erik Magnusson och hans Sven Ingvar som ju ligger nästan, tror jag, en hel nation så varmt om hjärtat.
Ja. Två storheter i den svenska musikhistorien som tyvärr har lämnat oss, om en annan storhet i den svenska bandyhistorien som inte har lämnat oss men åkt ner lite grann i seriesystemet.
Här ska vi njuta av.
Nämligen Baltic. Vi hörs igen nästa Baltic vecka, då är Sporthuset tillbaka. Hej då!
Hej då!
Topp, topp i topp och med stund på enorm. Topp, 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 topp i topp, topp. Det är ju Baltic i världsmästarform. Topp, topp i topp, topp. Topp, topp i topp och med snudd på enorm. Topp, 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 topp i topp, topp. Det är ju Baltic i världsmästarform. Topp, topp i topp, topp. Bollen är liten och bollen är röd. Topp, 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 topp i topp,
bop, brinner precis som en kula av glöd. Topp-bop i topp-bop, glöder på vintern och rullar på is. Topp-bop, topp-bop i topp-bop, Voltic är bandyns bästa bevis. Topp-bop i topp-bop, Voltic är gänget som alltid vill lopp. Topp-bop, topp-bop i topp-bop, Voltic för motståndarlag blir en propp. Topp-bop i topp-bop, nätet som struten vart målvakten står. Topp-bop, topp-bop i topp-bop, Voltic är lag i år efter år. Topp-bop i topp-bop, topp-bop i topp-bop med snudd på enorm. Topp-bop, topp-bop i topp-bop, det är ju Voltic i världsmästarform. Topp-bop i topp-bop, topp-bop i topp-bop, topp-bop i topp-bop.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!